Ilan, nu måste jag ju fråga dig, det här har jag väntat på att fråga dig. Vad tänker du om SIFOs senaste undersökning där Medborgerlig Samling faktiskt är störst bland de minsta partierna? Tabellledare, serieledare, slutspelsplats.
Exakt, yes. Jag tänker att det visar att det börjar bära frukt, alla de ansträngningar som alla medare gör där ute i kampanjandet. Och potentialen är ju så mycket större. För att som vi tidigare har pratat om i något tillfälle, så har vi ju även mätt, eller vi och vi, Bulletin har låtit mäta vissa saker, nämligen vad borgerliga väljare hade röstat på om de bara visste att partiet som de röstar på kommer in i riksdagen, och i så fall om de byter parti. Och då visade det ju sig att en fjärdedel av moderatväljarna i den mätningen bytte till oss, till Medborgerlig Samling, va? Och lägger man ihop de här sakerna och nu ser att vi är störst bland övriga partier, då ser vi ju fram emot här att göra en bra spurt, och att egentligen är ju bara himmelen gränsen här för vad vi kan åstadkomma om vi väl får lite momentum.
Jag tycker att det är, jo men just det, nu pratar du om bulletinundersökningen, och jag tycker att det är rätt, alltså både häftigt och ja, men upplyftande, för att SIFO är ju ändå en undersökning som alla refererar till, som har liksom en statistiskt urval och allt vad det heter. Så att det är ju, ja men det är kvalplats, det är slutspelsplats, det är tabell, det. Serieledare.
Ja, vi har ju hittills bara följts av ett lite mindre institut som heter Centio, och som jobbar med en panel som är betydligt mindre än SIFOs urval. Och såna här paneler där man anmäler sig aktivt att man ska delta är ju inte riktigt lika säkra rent statistiskt som urval som rings upp till exempel. Jag tror att SIFO jobbar fortfarande mycket klassiskt med att man uppsöker folk istället för att ha med dem i paneler. Jag kan ha fel, men jag tror att det är så. Och de är uppe i ungefär 2000 personer i sitt underlag, medan Centio är lite mindre, ungefär hälften så många.
Men jag tycker att det är superintressant att se, för att alltså den här SvD-SIFO, alltså i alla fall var jag har inte varit så jätte, alltså jag brukar säga att jag är samhällsintresserad, inte jättepolitiskt intresserad, för att politiken och följa vad alla pratar om och opinionsundersökningar, jag tycker det är intressantare att se vad har vi för utmaningar i samhället.
Du sitter och sen inte och äter popcorn inför partiledardebatter eller vadå, sitter och hetstwittrar samtidigt, där satt den, där gjorde hon det bra, där fick han in den, åh vad han gjorde bort sig.
Ja, det är inte riktigt jag, men det kanske är någonting jag ska börja med.
Nej, jag gör inte det. Jag ska avslöja att jag tittar inte på partiledardebatter. Nej. Gör inte. Och det har mycket att göra med att jag inte hinner, så det är inte så att jag hatar det. Men ja, okej. Delvis kan jag nog hata det lite också. Jag tycker att formatet är bedrövligt. Det är 8 personer som bara står och kläcker ur sig sina talepunkter rakt ut i luften. Det blir ju ingenting av det där. Jag fattar inte varför inte Sveriges Television och TV4 och allt vad det nu är, till kvällstidningarna, istället gör format med 2-3 stycken som får möjlighet att diskutera mer på djupet.
Kanske ta ett axplock av liksom från vardera sida och prata, eller kanske partier, kanske också partier inom samma block som står olika i en viss fråga eller något, så att man verkligen kan fördjupa sig.
Verkligen.
Hade ju varit mycket
intressant. Där kan man lära sig en hel del, tror jag, ifrån ja men podcastvärlden till exempel, och ifrån nya medier där man jobbar mer med fördjupande samtal och kanske inte bara ute efter billig konflikt utan kör mer med fördjupning, och att man låter folk tala till punkt. Och man kan ju misstänka att de här partiledarna som är så tränade och drillade i de här talepunkts debatterna kommer att känna sig ganska ovana i den situationen. Men jag tror det hade varit värt att pröva.
Nej, men för att det jag skulle komma till var att jag har inte sådär, jag har inte koll på alla opinionsundersökningar som finns, utan jag har, alltså sen jag var yngre och sådär, jag har hört att SIFOs undersökning, det är liksom en sån undersökning som är på riktigt, om man vill säga så liksom, att den har tyngd bakom sig.
Ja.
Och att vara störst där är ju faktiskt, det är ju faktiskt en riktig indikator på att det händer grejer.
Just det. SIFO, är inte det vad kung fu folk säger om sina mästare? Jag tror det heter något så här SIFO. Jag har en kung fu fantast på jobbet. Han pratar om SIFO hela tiden. Jag tänkte, vad är det med den här jävla SIFO? Opinionsmätningar. Varför pratar de om det? Men sen fattade jag att han pratade om sin mästare, va? Mm. Ja, men det heter så inom i alla fall kung fu.
Jaha, ja. Ja, då har jag lärt mig något nytt idag. Mm. Men jag tänkte också på det här, lite om vi pratar angående partiledare och politiken generellt kanske, att man kläcker ur sig sina punkter och sen så går man hem. Jag tänkte apropå just partiledare, jag tycker det är rätt intressant, eller jag tror att många har tyckt att det är rätt intressant att nu, ja, då Annie Lööf har egentligen bytt block för Centerpartiet då.
Ja.
Det har du några tankar kring det?
Ja. På något sätt så är det kanske logiskt att hon tar det här steget till slut. Därför att vad Annie Lööf har gjort är att hon har gjort det till sitt partis främsta mål att vara någon slags ett fiende till ett annat parti, vi vet vilket. Och att det partiet inte får lov att få inflytande någonstans.
Mm.
Och så man har gjort liksom ett man har ställt upp ett slags negativt mål, inte vad man själv ska göra utan att någon annan inte ska få göra någonting.
Mm.
Och det har ju ställt till det otroligt rent parlamentariskt. Om man nu gör på det sättet, och det finns andra i riksdagen som inte riktigt håller med om att man kan gå så långt. Innan gjorde de ju det allihop, eller hur? Det var inte så länge sedan, men nu på sistone har de ändå börjat mjukna lite och inser att det är, ja.
Ja, men nej, verkligen. Att jag tänker ju också på det, hur jag tycker ju nästan lite synd om alla stackars centerpartister som har skrivit upp sig, för många är ju väldigt, alltså, liberala och liksom, kommer ju, har ju en liberal grund.
Oh ja, partiets ekonomi, ja. Dess ekonomiska politik är ju på många sätt kanske bland de mest liberala i riksdagen.
Mm.
Så att det är ju väldigt underligt att det blir så här, men det är ju bara för att hon har ställt upp som ett mål att ett annat parti inte ska få inflytande, att det blir det främsta målet. Och då återstår det bara att försöka då liera sig med den som med någon som inte är beredd att ge det här Sverigedemokraterna då något som helst inflytande. Och eftersom nu Ulf Kristersson har sagt att han kan tänka sig att luta sig mot SD i riksdagen, ja, då säger ju Daniel Lööf, nej, kan inte jag göra någonting i det. Och då ska jag, först har deras idé varit att de ska vara helt fria, men då blir ju problemet det att först så släppte de ju då fram Magdalena Andersson, det vill säga mer eller mindre man röstar inte aktivt för henne, men vi har ju negativ parlamentarism i Sverige, kallas det, va? Så att de tolererade henne helt enkelt.
Du kanske kan säga vad negativ parlamentarism.
Ja, det är att man, ja, just det. Men negativ parlamentarism innebär alltså att när talmannen kommer till riksdagen och säger att jag har ett förslag på statsminister, då går det förslaget igenom om inte en majoritet i riksdagen aktivt röstar nej. Så i teorin kan en statsminister väljas utan att ha en enda ja-röst, vad jag vet. Det räcker att det inte är en majoritet i riksdagen som säger nej.
Mm.
Så därför så väljer ju en del att, som när man inte är eld och lågor över statsministerkandidaten, men samtidigt tänker att det är det minst dåliga, då lägger de ner sina röster istället. Och det gjorde ju Centerpartiet
2018 då.
Ja, och även senare när Magdalena Andersson valdes.
Just ja.
Men sen så röstade ju partiet för mig på sin egen budget, och då blev det ju så att Magdalena Andersson fick åter då precis som har hänt någon gång tidigare, en borgerlig budget i sitt knä. För då vann oppositionens budget. Så det ställer ju till det otroligt rent parlamentariskt när man beter sig på det sättet som Annie Lööf gör.
Och Centerpartiet också, måste vi säga.
Jo, men hon har ju, jag tror många centerpartister är ganska förtvivlade över det här, men man säger inte för mycket. Och det jag skulle säga där bara också är, ja, vad skulle du säga?
Nej, men jag tänkte, om du hade en, vill du säga klart tanken?
Nej, det var mindre seriöst det jag skulle säga nu. Nej, men det jag skulle säga var att jag har hört andra säga det, tror jag. Jag tycker själv den här bilden av Annie Lööf som någon form av sån här lite näsvis tjej på dagis eller i skolan som ska bestämma hur en lek ska gå till och vem som ska vara mamma och pappa och vem som inte får vara med och vem som ska göra det. Jag tycker den bilden är rätt träffande, ärligt talat. Ja, där har vi någon kille som är från Sölvesborg och pratar lite konstigt. Nej, han får inte vara med i leken, utan det är den och den och det och det, och så här ska det vara. Men då tänker man i sitt stilla sinne, snälla Annie Lööf, det är inte så att du bestämmer över allt, utan det är så här att vi har riksdagsval, väljarna väljer sitt, gör sitt val, och riksdagen konstitueras därefter.
Mm.
Och sen är det väl upp till riksdagsledamöterna i respektive partier då att försöka få igenom sin politik bäst de kan. Men bara för att man pratar och förhandlar kanske till och med någon annan, betyder ju inte det att man älskar den personen eller det partiet.
Nej, och jag tycker att, alltså jag menar, ja, det, hon har ju också rätt att göra så då. Jag menar, partimakten är ju mycket centrerad till partikansliet, alltså generellt så i Sverige. Och hon har ju rätt mycket makt över Centerpartiets partikansli. Men jag har ju tänkt på de här då, stackars centerpartisterna som har hamnat i kläm. Om det bara fanns ett kanske en ny typ av folkrörelse som kanske vilar på riktigt liberala grunder. Jag tänker att det kanske finns något sånt redan som börjar krypa lite. Eller vad säger du,
kan det vara så? Kan det vara så? Jo, nej, men jag har faktiskt fått höra från bland annat från en ganska känd poddare att det finns signaler om att centerpartister börjar titta på Medborgerlig Samling. Mm. Och jag menar, jag kan ju nästan gå i god för att det är bra, vi har någonting att komma med. Jag har varit i Centerpartiet en gång tidigare, för länge, länge sedan, det är preskriberat nu. Men jag lider lite med att man har hamnat i det här läget, att man är så styrd av sin partiledning att man till slut tvingas in i en socialdemokratisk regering, trots att det politiska innehållet i stora delar mer förmodligen hade kunnat gå igenom i en borgerlig regering.
Mm.
Mm. Och det är ju det många aktiva vill inom Centern. Men det händer ju saker också. Så jag menar, de senaste åren så har ju Centerpartiet fått många vänsterväljare. Mm. Alltså väljare som kanske då väljer mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna eller Centerpartiet och Miljöpartiet. Det ser man ju i väljarströmmar. Så det har ju en konsekvens på sikt för partiet också. För det betyder ju att de nya väljarna kanske blir medlemmar. Och blir de medlemmar så blir de så småningom förtroendevalda. Och det påverkar ju såklart partiets politik också på sikt.
Mm. Mm.
Så ja, gillar man inte den utvecklingen inom Centerpartiet och tänker att politiken i stort i Sverige faktiskt är i behov av lite av ett omstart och att det behövs nya rörelser som inte är fast i den här, i det här klägget, ja, då har man ju med att vända sig till.
Mm. Ja, men, och jag tycker att just det som är så häftigt med Medborgerlig Samling då, att alltså bara det här så har ju hela vår existens har ju liksom berättigats. I och med att det nu plötsligt, då förändras hela då vad som är den förra gamla borgerligheten. Och det liberala liksom som man säger sig vilja för, alltså man säger sig förespråka, det försvinner ganska kvickt när man börjar tänka, ja, men vilka maktintriger finns? Och det är just därför vi finns, för vi vill inte hålla på med de här maktintrigerna. Det är inte vår grej.
Vi vet ju inte heller efter valet exakt hur konstellationen kommer att bli. Många verkar ju vara så låsta här nu vid att det måste bli ett maktskifte, annars går Sverige under. Jag är också intresserad av ett maktskifte. Men jag kan ju samtidigt avslöja att saker och ting kan hända. Internationella ekonomin, världsläget, säkerhetsläget i världen, allt sådant påverkar. Det är inte omöjligt att det blir en annan regeringskonstellation efter valet än de här två blocken som man nu håller på att hetsa mot varandra. Så att vara inte helt förvånade vid det. Och då kommer ju väljare att undra, men varför var vi så extremt låsta vid det här då?
Mm. Mm.
Och då kommer jag säga, ja, vad var det jag sa? Därför att det viktiga med politiken här nu är att få långsiktig förändring. Och det bygger man underifrån, det bygger man genom att bygga nya folkrörelser. Och detta är en ny folkrörelse.
Och det är ju folkrörelser som har byggt det Sverige som vi har idag också, från första början. Men sen har ju systemet designats och gjorts på ett sätt som har aktivt motarbetat folkrörelser underifrån.
Ja. Och jag tycker, glöm inte att för 4 år sedan när det var valrörelse och vi var ganska nya på banan, var vår första valrörelse, då pratade vi ganska mycket om att vi faktiskt är beredda att diskutera med alla och att till och med förhandla med alla. Vi utesluter ingen på förhand. Sen kan jag räkna ut att vi har mer gemensamt med vissa partier i riksdagen än andra.
Mm.
Och då kommer det förmodligen att påverka vilken vi kan sitta i regeringen med. Men det vi sa var, vi utesluter ingen och vi fortsätter att komma med det budskapet nu också. Men i valet 2018 så kommer jag så väl ihåg att till exempel Ebba Busch, hon gick ut och sa att vi kommer inte att kunna ta i Sverigedemokraterna inom de närmsta 20 åren. Det är sant. Det står i Göteborgsposten. Det är bara att googla. Och Ulf Kristersson hade liknande tongångar och han lovade dyrt och heligt allt möjligt. Och sen, 1 år senare tror jag, så har allt förändrats. Så att de här etablerade borgerliga partierna, de är ju också såna här smörklickar som flyter runt i stekpannan och blir mindre och mindre också förhoppningsvis.
Ja, men och sen är det ju också, det var väl, nu måste jag har inte jättebra sådär, men det var väl Annie Lööf som skulle äta upp sin högra sko än att bara gå i någon.
Jag tror,
det var det väl det?
Ja, hon pratade om det. Jag tror att det var
än att stödja en S, ja, alltså bli med i en S.
Jag minns
regera
inte om det var
med S, tror jag det var.
Vad det regera? Jag minns
inte
vad det var.
Men det var någonting att hennes högra sko skulle ätas upp i alla fall.
Då får hon titta på Guldfeber, en klassisk stumfilm med Charlie Chaplin. Där han kokar sin läderdoja.
Ja, men det är bra. Men då har ju hon lite kulinariska tips att titta på sen också. Men det jag tycker att det är så intressant också, för jag tror vi har ju varit inne och touchat på det förut. Hur svensk politik har liksom, vad ska man säga, nästan vittrat sönder i visionsdelen. Att det här att det är just, ja, det som sades 2018, ja, men det sades ju 2018, nu är det ju en helt annan värld. Men vänta nu här, alltså det finns ju inte, det är inga längre visioner. Jag skulle inte, vilka längre visioner har man från riksdagspartierna? Det verkar ju inte finnas några sådana alls. Och sen så, de går ju uppenbarligen, det går ju att byta ställningstaganden hur kvickt som helst beroende på vilka vågor och vindar och som går i samhället. Och det verkar ju gå. Och sen också det att man kan ju till och med byta block utan att ha partiet med sig. Inga problem överhuvudtaget, visar det sig. Och jag tycker det är så intressant, för att alltså, ju, när man följer det så kan jag ju ännu mer se mig själv i spegeln som att nej, men jag är inte en del av det där, utan jag är en del av folkrörelsen med faktiska visioner och partiet med visioner över en längre tid. Och det gör mig faktiskt ganska stolt och glad att jag inte är en, jag är inte en del av det där. Nej. Jag är inte en del av vänskapskorruptionen som som vänder, vad heter det, kappan efter vinden.
Jag har tänkt på det faktiskt på sistone, det här under den här valrörelsen som hittills nu när den har äntligen har börjat sätta igång verkar ha präglats väldigt mycket av utspel hela tiden. Varenda dag ska partierna komma med nya dumma idéer. Väldigt så här små konkreta grejer som man hade kunnat berätta för väljarna om under hela mandatperioden. Men det är hela tiden det här att nej, när det är val, precis innan valet, då ska man komma med massa godis. Eller piskor, eller vad det nu är för det frågan om. Och det verkligen det sätter den här bilden av att partierna inte har några långsiktiga mål. Det är verkligen på det sättet som du säger. Jag vet inte om man frågar folk, vad vill egentligen socialdemokratin på sikt? Vad vill Moderaterna, eller vad vill Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna? Och mycket handlar väl om att släcka bränder hela tiden, att saker och ting funkar inte riktigt. Och så ska man göra en utryckning och så hittar man på att nej, vi måste hitta på ett nytt brott som heter att man har hoppat på blåljuspersonal. Vad det nu än handlar om, va? Hela tiden nya utspel, nya grejer för att släcka akuta bränder. Och jag säger ju inte att det är fel att det finns ett särskilt brott mot som lyder då angrepp på blåljuspersonal eller vad det nu heter. Men det som bekymrar mig är ju visionslösheten och att man inte har försökt att tänka systemtänk och mer långsiktigt de stora dragen. Vart ska vi hem?
Nej, och sen också det kan man väl kanske säga då att, för kritiken kanske finns att ja, nej men vi har visst om liksom visioner, kan ju då de riksdagspartierna säga. Men problemet är ju det att du och jag som väljare som vill liksom göra vår uppfattning om vilka partier, jag har inte upplevt någon typ av att jag får inte ta del av deras vision, om nu en sådan vision finns. Det har ju inte kommit fram till mig överhuvudtaget vad, ja, hur vill de att Sverige ska se ut 2040? Vad är det viktiga liksom, hur vill vi att systemet ska se ut då? Vad ska det finnas för sociala mekanismer som gör ja, X, Y och Z? Och det är ju helt borta. Det är ju helt borta. Visionerna är ju försvunna nästan. Och det är ju, ja, men som jag säger, att alltså, jag är lite faktiskt lite småmallig över att vara en del av det partiet och den folkrörelsen som faktiskt har visioner. Som ser att vi vill lägga om systemet.
Och vi kommer att fortsätta att jobba med detta. Det finns planer på att vi ska ha en ordentlig ideologi- och visionskonferens här nu efter valet, in någon gång i vinter. Vi behöver också göra läxan såklart och bli bättre på att beskriva vad vi vill. Men till skillnad från riksdagspartierna så menar jag att vi har i alla fall ställt upp vissa grundbultar, eller vad man ska kalla det. Vissa riktlinjer, kanske bättre liknelse här.
Ja, och jag tänker också det att det är en sak som är väldigt viktigt som jag upplever direkt, att alltså skillnaden på vad vi gör i Medborgerlig Samling och vad man gör liksom, ja, i alla fall vad den uppfattningen jag har av de flesta riksdagspartierna gör, det är att vi gör ju det som en, att alla är ju med och liksom utveckla, det är ju en stor del av vad vi håller på med, nästan det främsta vi gör, att utveckla ideologin och vart vill vi och diskutera, okej, på vilket sätt, var ska vi göra avväganden i olika frågor och hur ser vi till att liksom, ja, samhället fungerar på ett liberalt sätt i framtiden. Det är ju nästan det största jobb som vi gör, medan det som jag har liksom, ja, fått höra av vänner och liknande, att det största jobb som görs i andra partier, det är att rekrytera fler hela tiden, som lite som ett pyramidspel, och sen är det de som är på allra toppen, det är de som gör det här liksom, vart ska vi och inte, och jag menar, det är ju inte, det är ju ingen folkrörelse värd namnet, eller?
Nej. Och det här knyter ju an till såklart partistöden och hela den biten, att man måste ha skattemedel för att man har knappt några medlemmar längre egentligen. Och medlemstappet under årtionden kompenseras på det sättet. Och det gör ju i sin tur att man inte behöver medlemmar.
Nej.
Vilket gör att det förstärker ännu mer det här att partierna är professionaliserade kampanjorganisationer som leds av ett fåtal strateger som hela tiden tittar på det dagspolitiska spelet och ser hur kan vi göra för att vi ska vinna. Mm. Både ekonomiskt och politiskt.
Mm.
Och det är det jag vill komma bort ifrån genom att bygga ny folkrörelse eller medborgarrörelse som vi ibland säger. Där politiken faktiskt grundar sig i vad folk tycker och tänker bland våra medlemmar och att vi har väldigt demokratisk organisationsstruktur.
Mm.
Men jag ser fram emot det arbetet. Vi har ju lagt upp vissa större riktlinjer. Jag skrev en artikel för 3 år sedan som jag kallade för Medborgarförbundet. Man kan alltid söka på Google om man vill läsa den. Den är ganska abstrakt, den är inte jättekonkret, men den lägger ändå upp vissa riktlinjer som jag ser framför mig. Alltså att stärka medborgaren igen genom att inte... en stat som är smal men vass där den behövs, som sköter sina kärnuppgifter väl. Så att medborgarna får ett robustare samhälle på det sättet att folk har mer resurser själva men också en del ansvar för detta och för sina liv. Klassiskt liberala grejer.
Och tar sitt delansvar i det stora.
Jaja.
Att liksom bli delägare i det.
Men precis, för här kommer ju det unika. För att det är inte så att det inte finns liberaler. Men det vi lägger till är att vi ser att den här frihetliga samhället bygger på vissa förutsättningar. Och en sån förutsättning är ju demokratin. Och att den behöver förändras och förstärkas på nytt. En annan sån förutsättning är att vi har en samhällsgemenskap i Sverige. En grundläggande gemenskap som kan byggas inom nationen Sverige. Och då kommer vi in på frågan om mångkultur och integration och hela det paketet. Men det är spännande grejer som vi måste ta hand om. Och just nu är det ju väldigt mycket brandsläckning enbart inom politiken. Och små duttar överallt och förmåner till olika grupper. Och att förhindra akut nöd bland andra grupper. Och det är det som politiken verkar handla om. Och då gör det att, tyvärr, att systemet blir allt mer svåröverskådligt. Och staten växer. Kanske inte bara som andel av BNP, utan jag skulle säga framförallt i att den blir mer och mer komplex och rörig.
Ja, och sen är det ju också det att jag har funderat på det, för man brukar ju lite så här, jag tror vi har diskuterat också, kanske inte med mikrofon men lite bara generellt så där, att vad är det som, det brukar ju sägas, ja men alla partier vill ju ungefär samma sak, alla partier vill ju att det ska vara bra för alla ungefär, typ. Jag har funderat på det mer och tyvärr har jag kommit till insikten att de flesta partier vill ungefär samma sak, i alla fall om vi pratar riksdagspartierna, men det är inte att alla ska ha det bra, utan det är att hålla sig kvar vid makten. Det är det allra, allra viktigaste. Och jag tror att vi har diskuterat det förut, just det här med att för att många av de som är politiker idag har allt i partiet. Och att förlora det hade ju varit att förlora hela livet i princip. Vilket gör att det vill man verkligen inte göra. Så då måste vi hålla kvar vid makten vid alla medel. Och där har vi ju de här. Och just det också, den ekonomiska makten är ju också mycket sammankopplad med att vinna det här valet. Och sen så tar vi nästa mandatperiod när den kommer ungefär. Att där eviga liksom makt, alltså vad ska man säga, jag tror att man kommer inte ifrån att det finns makt i politiken. Nej. Men att politiken bara bygger på makt är ju liksom, det blir ju helt fel.
Får en egen klass eller en form av adel, som jag säger ibland, eller kanske ännu bättre uttryck, karriärister som bara håller på med politik och det här som du nämnde med det beroendeförhållandet till partierna ekonomiskt och socialt gör att man framförallt att man inte vågar vara motsträvig, kanske när det kommer någon dum idé.
Nej,
att man inte vågar berätta eller kanske utmana och ha andra idéer och föra fram dem, utan man blir väldigt följsam om man vet att hela ens liv mer eller mindre ligger i partiet. Och sen så har ju både Socialdemokraterna och de borgerliga faktiskt skuld i detta. Sossarna är ju fenomenala i och för sig på att bygga en sån här politruck miljö där de kan skicka folk till andra. Om man förlorar sitt mandat någonstans så kan man alltid börja jobba inom någon hyresgästförening eller så, ja, väldigt politiska. Men jag skulle säga att de borgerliga faktiskt i riksdagen också har det här för sig. Det är vanligare att man kanske hamnar inom PR-branschen. Och ja, då får man jobb av sina gamla partikamrater som anlitar PR-byråer hela tiden.
Ja,
och för våra skattepengar.
Jag kan nästan säga, ja, precis som du sa, för våra skattepengar, det är en rätt viktig, det är en rätt viktig detalj i det. Men det jag tycker ju också det att någonstans kan jag ändå respektera vänstern i det, för att det är ju hela idén i vänstern att okej, vi ser till att samla makten till en liten elit och sen så som håller koll på alltihop och som fixar och liksom, man egentligen ger bort en del av sin makt, men det som är högern och det som jag tycker är då liberala, och det är det liberalismen har ju mer och mer, det mer och mer försvinner ju ur svensk politik. Den bygger ju på att just inte ska vara så här. Den bygger ju på att, ja, mer makt åt de människorna som gör saker, och det ska kunna utkrävas ansvar och så vidare och så vidare och så vidare. Och det att, som du säger, att det har ju varit, även de som är högerpartier har ju varit delskyldiga i det här. Det tycker jag är helt på skogen faktiskt. Och det är väldigt, väldigt få människor som förstår, som röstar, alltså hur det ligger till med just den frågan.
Mm. Så är det. Apropå makt och egenmakt så tänkte jag göra en liten, ändå en ganska snygg övergång, tror jag. All right. Du gillar snygga övergångar. Men vad har du hittat på sistone, Oskar?
Oh, det var en rätt snygg övergång faktiskt. Jag har faktiskt tagit körkort igår. Och det har varit en sån här riktig... Tack så mycket. Jag skulle vilja tacka mina föräldrar och alla som stöttat mig. Och
Gud.
Exakt. Nej men det, jag satte den på första uppkörningen. Nu är jag är ju inte 18, det är jag ju inte. Så att jag har ju ett par, och det har ju legat som en våtfilt över mig en stund. Men jag tycker ändå att det, ja, men det känns bra. Det känns väldigt bra. Men en intressant grej som jag kom att tänka på med just körkorten och så här.
Det var det första uppkörningen?
Det var första uppkörningen, ja, exakt. Hon hade faktiskt ingenting att invända heller. Och det sa min körskollärare att det är inte många. Så att det var...
Jag behövde tre gånger.
Ja, okej. Okay, ja.
Jag höll på att köra över en tant första gången. Andra gången höll jag på att köra på fel sida vägen på landsväg. Ja, skitsamma. Tredje gången gick det.
Men hur gammal var du när du körde upp då?
Ja, då var jag 18.
Ja, så du var yngre än jag. Alltså, jag menar, frontalloben är ju en riktig powerhouse. Alltså, det ska inte underskattas, hjärnans utveckling. Nej, men det intressanta är att jag diskuterade faktiskt det här med min mamma. Att, om vi pratar visioner och det stora. Att just körkortsfrågan tycker jag att staten gör ganska... Där tycker jag att man uppfyller det man ska göra. Att, ja, men till exempel... Staten har ju alltså en kontrollinstans, men sen för att uppnå det, de krav som finns på det får du göra lite hur du vill ungefär. Det här med att, ja, men du får lov att köra privatist, och du får som privatist, du får lov att köra i trafikskola, men det finns ju inga statliga trafikskolor på det sättet. I och för sig ska jag ju säga att militären, men för det, jag vet inte om man fortfarande kan lära sig köra i militär, men för jag vet, min morfar tog körkort i det militära, men det är ju lite av
på den tiden gick det nog ganska fort
dessutom. På den tiden gick det ganska fort.
Morfar, ja, kanske
det var ungefär, han skulle köra tung lastbil fram och tillbaka typ, och sen så, nu kör vi, nu är det dags att brumma runt. Nej, men jag tycker det är lustigt, för att Och jag menar, för den modellen ser ju jag gärna att vi, och jag vet om att det är många i Medborgerlig Samling som ser den modellen också i större utsträckning, att just staten fungerar som kontrollinstans för olika saker, men släpper marknaden fri och låter marknaden göra vad marknaden gör. Och inom vägsäkerhet så är vi ju, jag tror vi är näst bäst i världen. Vi är topp tre, det vet jag, men jag tror att norrmännen är på första plats. Och det är för att de har väldigt, väldigt fina vägar. För de har ju sina oljepengar.
De har både oljepengar det. Och de tar betalt också. Med vägtullarna. De, och det är nya broar alltså. Och grejer. Jajamän.
För då har du ju återigen att marknadskraften gör det. För, och jag tror att den modellen att staten fungerar som kontrollinstans för liksom ja, för det som behöver göra, för lite det som vi kan då, någon typ av, som vi diskuterade förra, att vi behöver komma fram till vad som är bäst för det gemensamma, och sen att kontrollen, alltså att staten kontrollerar det, att de här olika områdena uppfyller det, tror jag är en mycket bättre modell än att staten både ska tillhandahålla tjänsterna och sen så ska den utvärdera sig själv och sen så ska den liksom välja, vi ska välja vilka som bestämmer det, och sen är det bara ett stort virvar och sen läcker det pengar överallt.
Man kan ju säga så här att det är klart, det kostar väl att ta körkort, det är inte precis gratis, det var dyrt redan när jag gjorde det. Men det, fördelen är att du behöver knappast ställa dig i kö i 1,5 år för att komma in på en körskola. Alltså, och det här är ju väldigt typiskt. Alltså, när man har en marknad som tar hand om själva utförandet, så blir man av med köer i regel. Och det får man ju tänka på framförallt ett område där köerna är det värsta vi har inom området, och det är sjukvården. Svensk sjukvård är väldigt bra, världsklass, när man kommer till, men det är nästan så att man bygger upp ett system för att förhindra att folk kommer till för snabbt, därför man har helt enkelt inte riktigt resurserna och den organisation som behövs för att kunna hantera det, och så blir det alltid med mer planekonomiska system, att de alstrar köer. Och sen ska man hitta en balans där också. Hur gör man då? För att i skillnad från körskolor så ska ju sjukvården i huvudsak, i alla fall kanske, finansieras på ett solidariskt sätt. Och det finns olika modeller. Vi har ju skattemodellen i Sverige. Man kan ju också tänka sig någon form av sjukkassemodell som man har i Holland till exempel. Men att staten garanterar någon form av miniminivå ändå. Som kombination av sjukvårdskassa och då statligt stöd för de som inte har några pengar. Men i alla fall, hade man släppt det friare när det gäller utförandet, så hade vi fått ner köerna. Men vad politikerna gör istället är ju att är det köer, ja men då kastar man mer pengar på det. Så att verksamheten funkar inte. Ja, men då måste verksamheten ha mer pengar. Det är ju standardsvaret. Och så är det inom sjukvården. Alla partierna i riksdagen vill möta sjukvårdsproblematiken med att kasta mer pengar på något som inte riktigt löser problemet. Och då bygger man bara mer byråkrati, fler administratörer inom sjukvården. Man kommer inte att bli av med huvudproblemet.
Vi får nog ta det och prata om det ordentligt i ett annat avsnitt med sjukvård. För att jag har tänkt på en sak till som jag tycker är lite... Jag har inte slagit mig förrän nu, men jag tänker avslutningsvis. Vi började ju det här med att prata om partiledardebatterna och chattrandet och sådär. Och jag tycker att det är lite intressant för att just Under Eken är ju ditt namn, alltså liksom du har kommit på. Och det är ju fler som sitter under eken, inte bara vi som sitter här, utan det är även tjuren Ferdinand som luktar på blommorna.
Och jag tycker vad ska du hända med detta?
Jo, men jag tycker att det intressanta är med det, det är att jag tycker att vi sitter här och diskuterar och faktiskt filosoferar och pratar om det och tar det lugnt, medan alla andra springer runt och chattrar och så, som du säger, släcker bränder. Så sitter vi här och funderar kring, ja, men de långsiktiga grejerna, och diskuterar på ett sätt som jag tycker saknas i svensk politik. Så att jag tycker att det är ändå lite poetiskt på ett sätt, som jag inte har tänkt på tidigare, men just att det här att, ja men faktiskt, att det finns det finns ett värde i att inte bara hålla på ute och slåss för slagandets skull. Utan, och speciellt i politiken, för det är det som har hänt, det är ju pajkastning, det är det som alla tänker i princip.
Okej. Så att, ja, nej, men det finns olika, det finns andra kopplingar. Just namnet Ilan uttalas egentligen Ilan på hebreiska, det betyder faktiskt träd. Och ek på hebreiska råkar heta Alon.
All right.
Så att det är ju samma ordstam, Ilan, Alon. Där fick många, du något nytt att tänka
det
på.
Finns du, precis, ja, mycket nytt att tänka
på. Jag
har
massor av luriga grejer för mig när jag sätter namn på podcasts.
Ja, det är ju fantastiskt. Men ja, jag tänker jag får väl till, då ses vi nästa gång helt enkelt.
Under eken.
Under eken, med väldigt många olika betydelser.
Just det.